Jag behöver väl inte presentera mig närmare. Jag kan bara säga att så här stod en kö i Piteå för några dagar sedan. Så en kvinna som stod och tittade på mig väldigt mycket. Och så här, var har jag sett dig förut? Ja, men nu kommer jag ihåg. Det var ju Piteå-tidningen. Ja, just det. Så att det är väl någonting som man kanske blir känd för, men jag ska inte tro att det här med svensk klassiker är någonting som jag bär främst av allt på mitt hjärta, utan det har blivit bara en sån grej som jag gjort, och jag känner en väldig tacksamhet att man klarar upp det helt enkelt, får ha hälsan i behåll så att man klarar upp det. Jag tror nog jag är lika glad åt det som när jag träffade en man. Det var för några år sedan, träffade en man på en gatan i Örvik, en bekant där, och han sa så här: alltså är det Israelgubben? Det är inte så dumt att heta det heller. Vad roligt att ni har avsatt tid här nu för att vi ska få samlas omkring det profetiska ordet. Och jag använder då det här ordet konsekvensanalys. Det är en ganska politisk term, men den använder vi här också. Och jag kommer förklara närmare vad jag vill ha uttryckt med den. Men först var det här med jubelåret. Och det är ju ett jubelår detta år. Så att jag vill visa er en bild här. Som är då en som blåser i shofar här. Och det ska gry någonting här nu. Det kommer fram en liten morgonljus och en gryning här. Jubelåret gryr. Det sjunger vi ju i vår välkända julsalm Stilla natt. Jubelåret gryr bland annat där. Men det var också något som Jesus själv stod och predikade i Nasarets synagoga. Överhuvudtaget det var första predikan han höll. Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att förkunna frihet, glädjens budskap för de ödmjuka. Förbinda de som har ett förkrossat hjärta. Ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Och predika året som Herren har valt. Det är något speciellt med ett jubelår. Därför att det handlar om just de här sakerna som Jesus själv presenterade. Året som Herren har valt, då skulle man återställa all arvedel. Om man hade fått en arvedel, en jordlott, och varit tvungen att på något sätt sälja den under den här perioden. En jubelårsperiod är 50 år. Så skulle man då efter 50 år få tillbaka den. Så var det. För Gud sa så här: landet är inte ert, landet är mitt. Och därför skulle vart 50 år skulle allting återställas. Det måste vara en underbar ekonomi, ekonomisk lösning på allting, va. Tänk om att efter 50 år då jämnar vi ut alla bankkonton och så får vi lika mycket var. Och så börjar vi om igen. Men det är också så här att det har att göra med arvet ska återställas. Men även på det personliga planet är det ett budskap, ett glädjebudskap. Vi får ta emot befrielse, vi får ta emot upprättelse, vi får ta emot just det här att ett förkrossat hjärta ska förbindas och få upprättelse igen. Jag vill läsa ett ord. Jag kommer att läsa en hel del bibelord här nu, och det är så bra att vi behöver inte känna oss jäktade. Vi har en bibeltimme. I första Petri brev står det så här. I första kapitlet och från tredje versen läser jag. Första Petri brev. Nu har jag det här i datorn så att jag står och läser bara här. Och har ni biblarna själva så får du gärna slå upp det. Första Petri brev 1 och 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv. Jag kommer att betona arv i de här texterna. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. Och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövning av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fast den det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Herren Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fast ni ännu inte ser honom, tror ni på honom. Då ska jag försöka bläddra utan att göra fel här nu då. Så. Ska tillbaka igen. Och så ska jag försöka. Min pekare här vill snurra på som den vill. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast ni ännu inte ser honom, tror ni på honom. Och fast den ni jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Då ni nu är på väg att minna målet för er tro. Ett underbart arv som inte kan förstöras, inte fläckas eller på något sätt fördärvas. Vi har det bevarat i himlen. Därför så kan vi jubla i outsäglig himmelsk glädje. Vi ska gå vidare här då, och vi ska titta lite närmare på en förutsägelse av en rabbi som heter Juda ben Samuel, Juda den fromme. Det ser bra där då. Ja, väldigt fin bild där. Tydlig text. Han skrev år 1217 innan han dog faktiskt. När Jerusalem blir erövrat av turkarna ska dessa drivas ut efter 8 jubelår. Jerusalem kommer då bli ett ingenmansland i ett jubelår. Efter 9 jubelår kommer den heliga staden att falla i judarnas händer, och det kommer att bli preludiet till den messianska tidsåldern. Här är då intressant att veta, när tog turkarna in Palestina som det heter då. Och hur lång tid är ett jubelår? Jo, jag sa nyss att det var 50 år. Och så har då 8 jubelår och 1 jubelår. Alltså 9 jubelår ska det räknas. Jo. 1517 togs det ottomanska. Här står det. 1517 så kom Palestina under ottomanska riket, under turkarna. Och det var faktiskt under turkiskt herravälde i 400 år, exakt 400 år, för 1917. Då kom general Allenby och drev ut turkarna ur Jerusalem. Efter 400 år, på året exakt, alltså 8 jubelår. Sen så hade då britterna och Jordanien Jerusalem och speciellt Tempelberget som ett slags ingenmansland. Och det återtogs ju då av Israel i sexdagarskriget 1967. Alltså ett jubelår från 1917 till 67, 50 år igen. Och då ser vi här att rabbinens profetia har alltså uppfyllts så långt. Och han sa, då börjar det messianska preludiet. Ett preludium, ett förspel som ni vet. Och där står vi nu. Det har gått 50 år sedan 1917. Vi är alltså inne ytterligare mot det messianska preludiet. Jag kan också nämna som ett kuriosa här att vad var det med som hände år 1517? Den 31 oktober.
Tesarna.
Va?
Luther-tesen.
Luther och spikarna, ja. Tesarna sa du, ja. Just det. Luther och tesarna. Jag får be om ursäkt också. Jag har bara en hörapparat idag. Den andra pajade på morgonen här. Så jag kan klia mig ända in i örat idag. Så jag hör bara på ena örat. Men det är det bästa det gör, så det ska gå bra. Det är, så här är det då, att den 31 oktober 1917, det var då Luther spikade upp de här teserna. Och han, ja, vi brukar säga att hans tolkning av Romarbrevet, det är ju vår frihetsmagna karta. Tron alena och allt detta som han liksom fick komma fram med. Och bröt med katolska kyrkan ganska, ja, reformationen så att säga. Han bröt med det katolska. Och det hände en annan intressant sak här då. Den 31 oktober 1917. Då var general Allenby heter han, på väg att inta Palestina. Han kom från Egypten och genom Negevöknen och mot Beersheba. Och Beersheba var upptaget av Turkiet, turkerna. Men där lyckades man inta Beersheba. Och Beersheba är ju Abrahams stad. Abraham är trosfader. Och källornas stad. Beersheba betyder att det är sju källor i den staden. Alltså tycker jag det finns en koppling här mellan den 31 oktober efter 8 jubelår, så blev då Beersheba först befriat. Men sen hade Allenby ganska raka spåret upp till Jerusalem och befriade Jerusalem precis samma år. Men det var också från Beersheba som Abraham utgick när han skulle offra, eller på Guds befallning skulle han offra Isak. Men Gud stoppade honom. Men han gick upp till Moria berg. Och det är det som är tempelplatsen idag. Där skulle det här offret ha skett. Jag tänkte göra en liten välstrukturerad framställning här om de här årtalen. Det är så lätt att blanda ihop det på olika sätt. Om vi börjar då 1217 som jag nämnde, så kommer vi då 300 år fram, så har vi 1517, Turkiet i Jerusalem. Efter 400 år, 8 jubelår, det ottomanska riket, så drevs turkarna ut i Jerusalem. Alltså efter 400 år. Tar vi då 50 år till, ett jubelår igen, så kommer vi till 67, när sexdagarskriget utspelade sig. Och då blev Jerusalem befriat. Helt befriat. Jag kanske känner igen namnet Sven Reifman. Jag hörde honom tala i sommar. Han berättade om den här historiens gång också. Och då säger han, sexdagarskriget är egentligen ett märkligt krig. Man krigar i 6 dagar och vilade på den sjunde. Och det ligger någonting i det. 6 dagarskriget. Så sa så här då, lite underfundet. Man krigar i 6 dagar och vilar på den sjunde. Och det är ju så faktiskt att en del tror, räknar med den möjligheten att Gud var med där. Men det var ju ett understatement. Vi vet att Gud var med där. I alla fall, 6 dagarskriget. Och nu så står vi här 2017 efter ett jubelår. Det är under israelisk kontroll. Det är inte ett ingenmansland bara nu, utan det är under israelisk kontroll. Märkligt nog hela Jerusalem utom den där lilla tempelplatsen. Den var det morse då Jan inte vågade släppa till och ta kontrollen över. Utan han lät den fortsatt vara under Jordans kontroll. Av hänsyn till muslimerna och bland annat. Men vi ska se vidare. Vi ska inte stanna upp på det. Det här väntar vi. Det blir alltså en messiansk väntan i det här. Och vi ser nu att från 1917 har det gått 10 jubelår fram nu. Så där står vi, och jag tänker också få föra det här vidare i en observation. Att när vi betraktar det här året då som ett jubelår och vill liksom markera det, så kommer vi även att möta motstånd mot den inställningen. Och det ser vi ju redan nu att det blir en hel del motstånd. Nu försöker man då driva frågan på det här sättet, att man går upp i UNESCO och försöker göra det till ett världsarv, och även Hebron till ett världsarv. Och ni ska inte tro man kallar det ett judiskt världsarv, utan ett palestinskt världsarv. Och FN är så flata att de godkänner det. Men det är bara det vi måste se. Det blir en väldigt motstånd emot att vi proklamerar frihet för Israel. Arvedelen ska återställas. Det ska tillbaka. Då reser det sig upp de fientliga motståndskrafterna. Och vi ska vara beredda på att det är andliga krafter vi har att göra med. Men det var som att Netanyahu sa så här att om UNESCO nu beslutar att västra muren inte är judisk, så är det som att säga att Kina har ingen koppling till den kinesiska muren. Eller att Egypten och pyramiderna inte hör ihop. Men trots det så bygger man på en lögn, en sån resolution, att försöka göra det här till ett palestinskt arv, västra muren. Vi som vet vår historia, vi förstår ju det, att det här är ett spel under, vad ska jag säga, under täcket. Men det är ett spel för att hindra Israel att få tillbaka sitt arv. Vi har en BDS-rörelse också. Boykott, disinvestment och sanktioner. Sanctions. DBS. Och det är också en rörelse som då påverkar här, att man ska boykotta Israel. Men där kan vi säga att det är som att det har så liten effekt, för Israel har de största affärsförbindelserna med Kina och Asien nu. Och Afrika. Afrika vill inte ha med kolonialmakterna att göra. De tar hellre och handlar med Israel. De vet hur det var på kolonialmaktens tid. Hur som helst. Jag har döpt om det här BDS. För vår del, vad ska vi syssla med? Jag har inte bojkott, inte disinvestment, inte sanktioner. Vi ska syssla med bön, dans och sång. Då har vi satt oss på det profetiska ordet bön, dans och sång. Och går vidare. Vi ska då titta på en skiss igen och ta bit för bit här på. Jag kan börja ända till 1867 för att kolla så här 50-årsperioder. Och det finns faktiskt en hel del att räkna med där. Om vi börjar 1867 så har vi Mark Twain som gjorde en resa i Palestina. Mark Twain, kanske du vet vad det är, en känd författare. Han hette inte Mark Twain, det var hans författarnamn. Han minns inte vad han hette i övrigt. Men han åkte där och skrev då i den boken att det var ett ödsligt land. Så kom 1917 Balfour-deklarationen. Där man från parlamentet i Storbritannien skriver att vi vill att Palestina ska bli ett hemland för judarna. 50 år igen, jubelår. 50 år igen så kommer det sexdagarskriget. Och Jerusalem blir befriat under israelisk kontroll. Och så har vi nu ett jubelårsutrop. En messias förväntan. Om vi tittar på det här lite grann bit för bit. Mark Twain, han sa så här: landet ligger i säck och aska. Och då finns det ett fantastiskt bibelord i 5 Mosebok 29 och 22 som man kan koppla till det här. Nästan exakt så står det talas om där: det kommande släktet, era barn som träder fram efter er, och främlingen som kommer från ett avlägset land. Man hade kunnat skriva: och Mark Twain som kommer från Amerika. Främlingen som kommer från ett avlägset land. De ska säga när de ser detta lands plågor och de sjukdomar som Herren har slagit detta land med. Svavel och salt och ett helt förbränd jord. Ja, alla folk ska då säga: varför har Herren gjort så mot detta land? Mark Twain sa: det här ligger i säck och aska, det är ett ödsligt land. Då ska ni veta också, han har en intressant bakgrund, den här Mark Twain. Han var också ekonomisk rådgivare åt många. Och jag hade kontakt med en, jag hade talat om det här med en man som var ganska högt i bankväsendet. Han var från Köping och från Västerås. Och han säger så här: Mark Twain, han var en ekonomisk rådgivare. Och han sa alltid till dem han rådde: ni ska köpa mark, för den tillverkas inte. Förstår ni? De fasta värdena ligger i mark, inte i tillverkningsindustrin, för den kan gå lite upp och ner. Det kan inte stämma bättre med det den iakttagelsen gjorde här. Och vet du vad det här ledde till? Jo, det ledde till att många judar i förskingringen blev verkligen triggade. De blev entusiastiska över att återvända och bygga upp landet och köpa mark i Israel. Så där har vi, det har en arvedel med arvedel att göra. Mark Twain 1867. Vi går vidare. Balfour-deklarationen. Regeringen ser med välvilja på en i Palestina upprättat nationell hemvist för det judiska folket. Alltså 1917. Då skrev han denna. Och parlamentet uttryckte den här önskan precis bara samma dag som Allenby red in i Jerusalem. Då hade han intagit Jerusalem. 2 november 1917. Det är ju verkligen någonting som går som hand i hand. Nu har ju då tog ju inte, ja, det var inte så att engelsmännen fullföljde den här Balfour-deklarationen ordentligt. De svek på många områden. Men det har ju att göra med araberna och oljan. Men här ser vi ett klart uttalande om att man vill att det ska få vara ett palestinskt land, hemland. Och det gäller inte bara dagens Israel, utan det gäller även Jordanien som hörde ihop till det brittiska mandatet på andra sidan Jordan. Men det blev krympt sen. Vi går vidare här. 67, Jerusalem befrias 5-10 juni. Och av den egna armén och även de forna bibliska hemtrakterna, Judén och Samarien och Golan, befriades. Ja, det var ett märkligt krig att det blev så snabbt avklarat. Så att det råder ingen tvekan om att inte Gud var med och hjälpte till här. Och de kunde befria både Sinai och Judén som var en och Golanhöjderna. Och det var viktigt att få ta Golanhöjderna, för där höll Syrien på att sära av en kanal över Golan som skulle hindra Jordanfloden att rinna ner i Genesaret. Och det hade blivit total katastrof. Men där kunde man inta det och stoppa det projektet. Nu har vi då alltså Israel. Och vi har det under Israels kontroll. Och då måste man fråga sig, vad har då Gud i beredskap för Israel i de kommande åren? Ja, vi har det här jubelårsutropet. Att Herrens ande över mig, för han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna, syn för de blinda, och för att ge dem betryckta frihet och predika året som Herren har valt. Och nu lever vi alltså i en förväntan här. Och vi kan inte säga så att Messias kommer exakt det här året. Men vi lever i ett preludium som gör att vi väntar och ser mycket som pekar åt det hållet. Men vi låter igen stanna upp på det individuella planet här. Vi har någonting att ta till oss här. Var och en av oss. Efeserbrevet 1. Jag ska läsa ett längre textavsnitt här. Efeserbrevet 1. Jag börjar på 11 versen. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. För att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. I honom har också vi, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom också ni, sedan ni kommit i tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Så kommer det igen här. Anden är en handpenning på vårt arv. Att hans eget folk ska förlossas, för att hans härlighet ska prisas. Och så hoppar jag till 17 versen i Efeserbrevet 1. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får den rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas, så att ni förstår hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Över alla furster och väldigheter, makter och herradömen. Ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder, utan också den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen. Som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Efeserbrevet 2:19. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare tillsammans med det heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i honom. I honom blir också ny uppbyggda till en Guds boning genom anden. Det är vi som sitter här som en Guds boning. Inte exakt det här huset, utan vi sitter här och är nu en församling i anden. Det är det tempel som Herren håller på att bygga. Och han har fött oss till det här arvet som jag läste nu i början här i Peter i brev också. Ett arv som är förvarat i himlen. Och så står det vidare, jag hoppar till Peter i brev 1 och 2 och 4. Kom till honom den levande stenen, så visserligen är förkastad av människor, men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar, låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Det står nämligen i skriften, se jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten. Och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa på fall, till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet, så var också bestämt om er. Men hör nu, men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Det här är ett jubelårsutrop. Jubla och triumfera. Därför att det gäller oss. Och det är så, jag får säga, det är så rätt att ropa ut det i det här året som vi kallar för ett jubelår. Så även på det individuella planet har vi detta med att vi kan bli upprättare. Och vi ska ta vara på det på ett speciellt sätt. Att du kan bli upprättad. Det är mycket som under tidens gång har blivit nedtryckt, kanske kommit på skymundan. Andliga gåvor, även naturliga gåvor, som du har på något sätt mistat, blivit, blivit bränd på kanske av omgivning och annat. Det är frihet att ta tillbaka det arv du har. Absolut, du kan åberopa jubelåret. Djävulen har inte rätt att behålla någonting av det arv du äger. Då kan man göra en liten parentes här. Jag kan göra ett personligt vittnesbörd. Det här gäller då någonting så vardagligt som just det här som jag håller på med nu och idrottar. För när jag växte upp på 40-50-talet, då var det synd att idrotta. Jag fick inte idrotta. Och för det var ju på söndagarna. Men jag höll på ändå och lekte Sixten Järnberg och Mora Nisse och allt på då. Men hur som helst, jag vill inte gå i. Just det här året har jag upplevt att Herren på något sätt har återställt det där arvet jag hade i det fysiska. När jag liksom har kunnat göra en svensk klassiker som alltså innebär att jag åker skidor 9 mil. Jag cyklar 30 mil runt Vättern. Jag har simmat 3 kilometer i Vanån och Vansbro. Sprungit Lidingöloppet 3 mil inom ett år. Och så när jag bara tittar efter i registren här så står det att jag är bäst i Sverige som 75-åring. Det finns bara en 75-åring till. Ja, jag söker ingen egen ära. Jag säger bara, jag har fått upprättat arvet. Jag har fått tillbaka arvedelen där som jag fick försumma när jag var ung. Ni får tro vad ni vill. Men så kände jag det. Ja, nu går vi vidare här. Ett jubelårsutrop. Jag har en En god vän som jag var mycket tillsammans med som hette Kjell Sjöberg. Han dog ju då för ett bra tag sedan, det var 15-20 år sedan. Men han skrev en bok som hette Jubelåret. Och jag ska citera innan till läsa här ur hans bok, hans häfte egentligen. Då Jesus förkunnade och nådens år från Herren i synagogan i Nasaret nämnde han endast den positiva sidan i jubelåret. Att han blivit sänd att predika frihet för de fångna. Men när jubelåret kommer att proklameras av Messias vid begynnelseskedet av fridsriket så kommer också en hämndens dag från Gud. Det är frihetsutroparna som tar första steget. Det är vi alltså. Sen verkställer Herren domen över de som inte vill släppa fångarna fria. När vi ropar ut de goda nyheterna om ett nådens år från Herren ropar vi samtidigt ut kommandoorden till förtryckarna. Släpp fångarna fria. Men vi behöver inte stå och proklamera det. Vi proklamerar jubelåret. Vad blir det där då? Sådär. Vi proklamerar och erkänner Herren som konung över landet. Och det är en del av landets frihet. Jorden och landet är ockuperade av onda andemakter, första och väldigheter. Hela världen är i den ondes våld. Jubelåret innebär att återföra allt till Herren och till utgångsläget för det messianska riket. Och så var reglerna, när ni säljer jord ska ni inte sälja den för all framtid, till landet är mitt. Ni är främlingar och gäster hos mig. I hela det land ni får till besittning ska ni medge rätt att köpa tillbaka jordegendom. Och Kjell fortsätter här. Att bekänna sig som gäst och främling hos Herren är inte att längta bort från jorden. Det är en bekännelse att ta ut en arvedel i landet som tillhör honom. Jubelåret börjar på den stora försoningsdagen då man skulle blåsa i shofar över hela landet och utropa frihet. Det var en dag då hela folkets skuld försonades. Jesu försoningshandling en gång för alla har en mycket mer långtgående effekt än offret på den stora försoningsdagen. Jesu försoning räcker till för att ett folk ska kunna gå in i jubelårets frihet. Och här tycker jag att Kjell trycker på en sak, det är viktigt att se där. Att kalla sig gäst och främling här på jorden, det är inte bara att vi längtar upp till himlen. Utan det är att vi vill se en befrielse över jorden. Landet är mitt, säger Herren. Så fridsriket som kommer, det kommer att utspelas här på jorden. Och hur det än blir, om det blir ett kort uppryckande, så blir det, som Kjell uttryckte det många gånger, det blir en omgruppering i himlarymden och så följer vi med Jesus och strider. Det blir inte långt bakom månen och Mars. Och med raketer och annat. Okej. Det var lite sidospår, men jag står för det jag säger där. Nu ska vi göra ett hopp till Nordkapp. Har ni varit där förut? Så där ser det ut. Och det blåser. Värre än idag. Här blåste det väldigt mycket. Och det var så att vi var en grupp som åkte upp där och gjorde en shofarproklamation från jordens yttersta hörn. Nordkapp är ett av jordens yttersta hörn. Och det här var den 20 augusti 2004. Då hade jag fått på mitt hjärta att vi skulle verkställa ett profetord. Så här kan man göra med ett profetord om man känner för det. Att utföra vad ordet säger. Det står så här att i Jesaja 35, då talas det om en banad väg en vandringsled ska gå där. Jesaja 35:8. Och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen ska inte gå vilse, även om de är dårar. Då får var och en ta åt sig. Lejonen ska inte finnas där. Rovdjur ska inte komma dit. De ska inte finnas där. Men det återlösta ska färdas på den. Herrens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden. Fröjd och glädje ska de få. Och suckan och sorg ska fly bort. Ty Herrens förlossare kommer nu åter och kommer jublande till Sion. Jag liksom hör inom mig att det börjar sjunga i era hjärtan när det talar om Herrens förlossade vänder nu åter. Därför sökte den sången där. Ja, Herrens förlossade vänder nu åter och kommer jublande till Sion, och evig glädje kröner våra huvuden. Ja, Herrens förlossade vänder nu åter och kommer jublande till Sion, och evig glädje kröner våra huvuden. Glädje och fröjd, det har hon fått, och suckan och sorg har svunnit bort. Ja, Herrens förlossade vänder nu åter och kommer jublande till Sion, och evig glädje kröner våra huvuden. Ja, för att knyta ihop det här, vad gjorde jag där uppe i Nordkapp? Jo, det var för att bana den heliga vägen. Vi som var med i den här gruppen, vi kallade den vägen då för H1-an. H1-an från Nordkapp till Jerusalem. Och vad hände? Jo, den här visionen kom fram till Jerusalem. Då var jag där den 6 juni 2005 på Jerusalemdagen. Och stod jag vid västra muren och blåste i samma sjåfar som vi hade haft på Nordkapp. Och kände att nu har jag nått fram med visionen här. Men då hände någonting just när jag står där och blåser. Det var ju ett väldigt liv och rörelse runt omkring, så det var inte många som brydde sig om att jag stod där och blåste. Men det var en man som stod och tittade på mig. Tydligen någon, kan ha varit någon rabbin eller någonting. Jag känner honom inte alls. Han kom fram och sa, får jag låna din chaufför och blåsa? Ja, det fick jag göra. Om du ser noga på bilden här. Jag står ju vänd mot muren och blåser min chaufför. Han vände sig från muren och blåser min chaufför. Och hur ska jag tolka det? Jo, jag tolkar det så att visionen vänder. Den vänder här vid Sion. Och jag ska proklamera en väg även i motsatta riktningen. Och det står det så här i Jesaja 62. Drag ut genom portarna, bered väg för folket. Jag banar en väg, röj bort stenarna, res upp ett baner för folket. Se, Herren förkunnar till jordens ände. Säg till lotten Sion, se, din frälsning kommer. Se, han har med sig lön, hans segerbyte går framför honom. Man ska kalla dem det heliga folket, Herrens återlösta. Och det ska kallas, och det ska kallas den eftersökta staden som inte blir övergiven. Så ni ser att visionen vänder här från att jag kom till Jerusalem, så får jag tillbaka den. Du ska dra ut och förkunna det här även på returen. Fick inte gå tom tillbaka. I alla fall, här börjar jag se då. Här ligger utmaningen som jag har fått genomföra alla de här åren. Jag har åkt fram och tillbaka med böneresor till Israel under de här åren från 1925. Och jag tappar räkningen vid 50 resor. Det är säkert mera. Och jag kände nu, just det här året var vi då där och firade Jerusalems jubelår, 50 års firande. Och det är det jag ska ta upp här också och visa er lite grann. Det var en dag av glädje. Där ser vi ett vad heter det? Då man gör en sån där, inte slogan, utan jag tappar ordet här nu. Hur som helst, man har gjort en sån här bild av att fira. Vi ser att det är då Jerusalem, ett lejon. Det står 50 här för det första. Och nollan där. Sen är det bilden av ett lejon här. Jerusalem är ju lejonet, Ariel. Och sen har vi en harpa som man lyckas få in där. Och så en Davidsstjärna och så muren här. Så det är en väldigt bra, bra utformad. Det är någon som kan hjälpa mig med ordet. Vad gör man för någonting här?
Logga!
Där var det. Tack för det. Jag hade gjort en väldigt fin logga. Och vi var ju där då på den här Jerusalemdagen och firade tillsammans med dem. Och nu ska jag försöka visa vilken glädje det var där. Om jag lyckas byta här så vi får in en annan modell här. Och som en gymnastisk övning så får ni börja titta på det här genom att ha huvudet åt vänster. Med huvudena åt vänster börjar vi se det här. Det ska komma snart. Datorn här är trög. Men det var de inte i Jerusalem. Kom igen då. Nu kanske det kommer. Ja. Där. Där då.
Jag kan inte göra rättvisa ljudet här. Dansar och dansar hela dagen höll de på så här.
De går bort mot, de ska iväg bort mot västra muren där. Folk som går på gatan. Men här var ett gäng som stod strax utanför hotellet där vi bodde, eller klostret där vi bodde, och dansade och dansade. De gav aldrig upp. Och då man frågade dem, vad är det ni sjunger om och spelar? Ja, men vi gläds åt att Jerusalem är fritt, det är vårt.
Här har vi mycket att ta efter. Ja, där vi
såg att marschen där bakom bara ökade på mer och mer. Det här var klockan 2 på eftermiddag och de fortsatte alltså. Och det var de i våran grupp som hade tänkt ta sig ner till västra muren. Men det var inte lönt. Det var absolut packat i hela Jerusalem. Stan formligen kokade. Så att ska återvända till de här vanliga bilderna då. Där hade vi loggan, men vi kan ta några bilder från stan också så här. Ja, vi kan ta den bilden. Ja, och det gick ju då ner till västra muren för jag ville fullborda visionen. Att stå där och blåsa på jubelåret och vid Jerusalem. Och det var mycket liv och rörelse där också, men de var lite mer restriktiva nu. Jag skulle inte få ta in chauffören. De ville förbjuda mig att ta den genom säkerhetskontrollen. Men det berodde på att det var lite högtidlighet där till att börja med, men sen släppte det loss. Och då var jag framfusen också, jag smög tillbaka till säkerhetsvakten, de har en kur där. Och såg min chaufför ligga på en hylla där, så jag gick bara in och tog den och gick därifrån. Jag behövde den ju här. Ja, hur som helst. Där stod jag vid västra muren och började blåsa. Och då kom det fram en militär och ville prova. Får jag blåsa? Och han var jätteduktig på att blåsa. Han måste vara militärmusiker. Han stod och blåste där kanonbra. Och likadant så kom det fram några småpojkar och ville blåsa. Ja, de var också duktiga. En av dem var jätteduktig på att blåsa. Och till slut så fick jag fullborda mitt verk. Och stå där och blåsa shofar. Vid västra muren. Och vid ett jubelår. Det kändes som att jag hade fått fullborda den här profetiska, det här profetiska ordet. Och det tror jag är, det här är ett sätt att göra en konsekvensanalys av där vi läser ordet. Vad fick det för konsekvens i mitt liv? Jo, jag gjorde en profetisk resa. Jag omvandlade det här i en profetisk handling och fick utföra det. Och det känns så starkt att se att jag hade bekräftelse på det här. Jag kände bekräftelse på det här. Och sen att första gången jag var där, då var det en rabbin som kom och blåste i shofar. Nu var det en militär som dök upp. Jag tolkade det profetiskt också. Gud ska ta tillbaka sitt land. Han behöver militärerna också. De ska hjälpa till att fullborda jubelåret. Men vi ropar ut frihet. De som inte då vill släppa fångarna fria, de får Herren ta itu med. Så att vi tar initiativet som jubelårsutropare. Och vi överlämnar följden åt Herren. Det står så här, med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken. Från himlens ena ända till den andra. Och Markus säger, från jordens yttersta hörn. Jesaja 27:13. Och det ska ske på den dagen att man ska blåsa ett stort horn. Och de som har varit försvunna och fördrivna ska då komma tillbaka och tillbe Herren på det heliga berget i Jerusalem. Och där har vi en bild av hur landet var fördelat när Josua drog in i landet. Men vi har också ett ord där som jag citerar, och det är Zakaria 1:13-14 och till 17. Jag ska läsa det här nu. Herren svarade den ängel som talade med mig med goda och tröstande ord. Och ängeln som talade med mig sa, ropa ut, så säger Herren Sebot. Jag nitälskar för Jerusalem och brinner av nit för Sion. Jag är mycket vred på hedna folken som sitter så säkra. Till medan jag endast var lite vred hjälpte det ondskan att förökas. Därför säger Herren så. Jag har vänt tillbaka till Jerusalem i barmhärtighet. Mitt hus skall byggas där, säger Herren Sebaot. Och mätsnöret ska spännas över Jerusalem. Och så kommer detta. Ropa ut än en gång, så säger Herren Sebaot. Än en gång ska mina städer flöda över av det som är gott. Herren ska än en gång trösta Sion. Än en gång ska han utvälja Jerusalem. Det är en proklamation som vi gör i det här jubelåret. Ska bara se om vi... Vi ska proklamera det här tillsammans. Det här är sista bilden för den här gången. Jag ska sjunga en sång också. Ska vi stå upp och göra det? Ni läser själva där och vi läser tillsammans denna proklamation. Än en gång ska mina städer flöda över av det som är gott. Herren ska än en gång trösta Sion. Än en gång ska han utvälja Jerusalem. Jag ska ta fram min shofar också. Ska vi runda av med den? Då proklamerar vi igen. Än en gång ska mina städer flöda över av det som är gott. Herren ska än en gång trösta Sion. Än en gång ska han utvälja Jerusalem. Varsågod och sitt. Jag ska ju sjunga en sång här som är översatt från engelska av Niklasson. Vad hette han i förnamn? Vad hette Niklasson i förnamn? Allgott var det. Jag tror ni har sjungit det tillsammans med mig förut. Allgott Niklasson, kände evangelist, var i Jerusalem, träffade en messiansk jude, fick höra den här sången, översatte den till svenska från engelska. Den har sjungits mycket inom Maranata, jag tror det står i Maranatas sångbok om jag inte har fel. Och vi sjunger den nu. Strömmar ska flyta i öknen. Vi upplever Guds rikets tid. Hela jorden blir fylld av Guds ära. För evigt vi äger Guds frid. Varje krossat hjärta han helar. Han den blinde synen ger. Då den stummes tunga jublar. Inga bojor finnes mer. Varje fängelse skall öppnas. världens synd ska plånas ut. Gud regera skall på Sion, ty all makt är hans till slut. Då strömmar ska flyta i öknen, vi upplever Guds rikets tid. Hela jorden blir fylld av Guds ära, för evigt vi äger Guds frid. Då den ringe skall upphöjas och den stolte störtas ner, då var krokig stig ska räddas och Guds flod ska flyta bred. Då Guds härlighet och ära alla folkslag klart ska se, då Guds ord går ut från Sion, från Jerusalem med fred. Då strömmar ska flyta i öknen, vi upplever Guds rikets tid. Hela jorden blir fylld av Guds ära, för evigt vi äger Guds frid. Då från öst till väst den lyser nådens underbara sol. Ingen svälter, ingen fryser, Gud är all från pol till pol. Jorden fylls av jubelsånger, lidandet där får sin grav. Från Guds livsred hälsa kommer, Gud oss tröstar med sin sav. Då strömmar ska flyta i öknen, vi upplever Guds rikets tid. Hela jorden blir fylld av Guds ära, för evigt vi äger Guds frid. Ja, Herre, vi bara tackar dig för att vi får leva i detta och ta emot din frid, leva i din frid. Kom med ditt shalom över oss, Herre, att vi kan få vara med och fylla, vara med när jorden fylls av jubelsånger och vi alla får samlas i Sion, Herre, ditt upprättade Sion, och du ska på nytt regera i ett fridsrike över vår jord. Vi ärar och tackar för det. I Jesu namn. Amen.